Podplay.
En förändring kan kännas både ensam och väldigt jobbig. Särskilt när den handlar om att leva utan alkohol. Podden Don't Whine About It är din nyktra kompis som finns här för dig som vill leva ditt liv fullt ut utan att vara full hela tiden. Här bjuder jag på inspirerande samtal tillsammans med olika gäster där vi pratar om allt som har med nykterhet att göra. Jag heter Sara Mansouri. Varmt välkommen till Don't Whine About It. En så kallad lag som vi har i vårt kära avlånga land, det är ju den lagen som kallas för jantelagen. Och den gör ju att vi helst inte ska sticka ut eller synas mer än vad vi behöver typ. För gör man det, ja, då är man alldeles för mycket. Och det är en ganska tråkig lag egentligen, för det betyder att vi liksom inte får liksom vara stolta över vad vi har gjort. Man får liksom inte skryta för mycket. Men den är också ganska svår att strunta i. Särskilt om man är någon som kanske bryr sig om väldigt mycket om vad andra tycker och tänker om en. Vilket nog många av oss tyvärr kanske gör lite för mycket. Och jag tror väl kanske att det är just därför, alltså för att vi bryr oss så mycket om vad andra tycker och tänker hela tiden, som gör att många inte heller vågar berätta öppet om sina alkoholproblem eller vågar be om hjälp. Och att man istället liksom skäms väldigt mycket över det och går runt och är med det här för sig själv. Men ja, det är en helt annan historia som jag inte ska gå in på mer just nu i alla fall. För det jag egentligen ville komma fram till, det var att om man vill träna på att strunta i den här jäkla jantelagen, då är ju ett bra sätt att göra det. Det är väl ändå att skryta om saker som man kanske är väldigt stolt över, som till exempel ens nykterhet. Eller kanske mer specifikt hur länge man har varit nykter. Alltså jag kan verkligen inte komma ihåg att jag någonsin, till och med innan jag blev nykter, störde mig på någon annan som berättade om hur lång tid den hade varit nykter. Det kanske inte hände så mycket då i och för sig när jag själv inte var det, men ändå. För att jag tycker bara att det känns så himla coolt och inspirerande att höra om hur lång tid någon har lyckats hålla sig ifrån sitt missbruk. Eller den substansen som man har använt. Fast ja, alltså i mina mörkaste stunder så störde jag mig nog på det mesta som andra gjorde och sa, och om jag var på ett riktigt dåligt humör och någon sa jag har varit nykter sen så här länge, så tänkte jag bara att ja, men den här personen vill ju bara visa upp sin nykterhet för att ja, visa att den är bättre än mig, eller att den vill ha uppmärksamhet, eller är det verkligen nödvändigt att berätta om det här? Är det verkligen det? Och att jag tänkte så om någon annan som pratade om sin nykterhet och var stolt över den, det kanske sa mycket mer om vart jag var i livet snarare än vart den personen var. För grejen är ju att man gärna berättar om sin nykterhetstid, eller ja, jag gör det i alla fall, berättar ju inte om den för att jag vill ha uppmärksamhet, utan för att det för mig är helt sjukt. Tänk att jag har kunnat vara nykter i så här många dagar i sträck, i så här många månader, i så här många år. Tänk att det faktiskt går, tänk att det har gått. Det är helt sjukt. Och det är också precis därför som för mig så är liksom nykterhetsdagarna som jag har varje år då. Det har liksom blivit viktigare för mig att fira än min faktiska födelsedag. För jag tänker så här, när jag föddes då behövde jag egentligen bara födas. Okej, jag vet att så här, förlåt mamma för att jag säger bara, för att för dig så var det inte så mycket bara när jag föddes, det vet jag. Men nykterheten, den har ju jag faktiskt fått kämpa för. Att komma till en balanserad nykterhet. Den har jag tvungen att jobba på ett helt, eller jobba för säger man, på ett helt annat sätt. Och den har ju faktiskt hjälpt mig att få starta ett liv och leva mitt liv på det sättet som jag faktiskt vill leva och som är menat för mig att leva. Så det här med att fira sin tid och räkna den, det är ett ganska bra sober hack också när jag tänker efter. Alltså med det menar jag att till exempel så här inom tolvstegsvärlden, när du går på möten, då får du en bricka när du firar tid. Och där står det liksom på den brickan hur lång tid du har då. Och det är för att det faktiskt funkar. Alltså, för att det är verkligen så här, man vill verkligen ha nästa bricka och nästa bricka och nästa och nästa. Så då kan man ju inte bara gå ut och bryta den här streaken liksom, för man vill inte börja om på noll igen med den första brickan. Och går man inte på möten så finns det ju också appar som räknar tid. Jag använder till exempel en som kallas för I Am Sober. Och ibland så går jag bara in på den för att kolla hur många dagar jag har varit nykter, för att ge mig själv en liten så här ego-sober boost. Och liksom känna mig lite stoltare över mig själv. Och det är alltid trevligt. Däremot vet jag att jag hade också en liknande sån app, den heter Reframe, när jag försökte hålla mig nykter för några år sedan. Det här var en jättebra app som också räknade tiden då. Men när jag bröt den där streaken och jag var tvungen att nollställa appen till noll dagar utan alkohol igen, så kunde jag aldrig mer öppna den där appen. För att alltså, den gav mig bara massa ångest. För den påminner mig om att jag hade bara svikit mig själv ännu en gång. Men ja, det här betyder ju inte att man inte kan hoppa upp på nykterhetshästen igen om man måste nollställa sin app eller sitt nyktra liv eller vad det nu är. För att ibland så behövs faktiskt den där reseten för att kunna komma till en mer stabil nykterhet. Och så var det i alla fall för mig. Och idag så står det 925 dagar nykter på min app. Och det är jag så himla stolt över. Och jag hoppas att jag kommer att fortsätta samla på mig fler nykterhetsdagar i resten av mitt liv. Och jag tror aldrig att det kommer bli tråkigt att fira tid. Och jag tror att dagens gäst, som firade 25 år nykter tidigare år, håller med om det här. Så vi välkomnar Sveriges största fiskeprofil till podden. Han är känd som Svartsonker av sportfiskenördar världen över, eftersom att han säljer lyxiga beten under just namnet Svartsonker. Han är också mästerkock och också känd från TV-program som du kanske har sett, som heter Fiskefeber och Kniven mot strupen. Hans historia visar på ett liv med många tvära kast. Han var framgångsrik inom Stockholms restaurangbransch väldigt länge, men han missbrukade också samtidigt så till en grad att han till slut nådde en botten. Och mer om den här historien från början ska du få höra nu. Så vi välkomnar Claes Svartsonker Claesson till Don't Whine About It. Uttalar man det Svartsonker? Svartsonker?
Ja.
Säger du?
Svartsonker.
Svartsonker.
Ja.
Det är ju ganska roligt namn.
Ja.
Det är ganska coolt också. Man hör ju att det är lite badass liksom.
Ja. Där jag kommer ifrån är inte badass.
Inte?
Nej.
Men vad betyder det ens?
Det är ett flugmönster.
Jaha.
Ja. Så att det inte är någon sån här Darth Vader, tom, tom, tadom. Utan det är mer sådär, det är en väldigt, det är en rätt kaxig fluga faktiskt.
Aha, det finns olika typer av flugor alltså.
Sonker är en kategori, ja, det finns en uppsjö av olika flugor.
Ja, för du säljer ju en massa olika sådana.
Inga alls säljer jag idag.
Nej.
Utan nu har jag lagt sonkrandet åt sidan och håller bara på med predatorsaker.
Aha, vad bra research jag har gjort då.
Jag tycker det är ganska bra ändå. Jag menar, om inte annars bjuder du in till ett samtal.
Ja, det gör jag. Det får reda på mer åtminstone.
Det är det som är smart. Du bara, nu ska jag dra dit han. Så han babblar på bara.
Ja, exakt. Men det är lite kul att du är här, för att jag är ju vegetarian. Ja. Så att egentligen är det kul att jag bjuder in en fiskare till min podd.
Ja, men jag äter rätt mycket vegetariskt också.
Ja, det gör det.
Ja.
För du dödar ju typ aldrig fiskarna väl?
Jo, men det händer faktiskt.
Ja, det gör det.
För jag ser det som, jag är kock också. Och det mest hållbara vi kan göra är att fånga vår egen mat.
Ja.
I alla kategorier. Det är minst miljöpåverkan. Framförallt så respekterar vi råvaran mer om vi har varit med och krigat för den. Liksom.
Mm. Men visst är det så i fiskar, alltså jag är så himla icke-insatt i det här, i den här världen. Men när man gör sportfiske och sånt, då är det väl oftast att man slänger tillbaka fisken?
Jo, så är det. Jag skulle inte säga att man slänger tillbaka den.
Uh-huh.
Utan det är oftast ganska vördningsfullt. Alltså vi har väldigt mycket respekt för det vi fångar.
Uh-huh.
Det är lite av en gåva. Liksom. Uh-huh. Och varför vi egentligen gör det, eller det kom från början, var för att varför ska vi fånga mer än vad vi klarar av att ta hand om? Då blir man ju fartblind. Den typen av fiske jag bedriver mest är ju gäddfiske eller abborrsfiske i princip.
Uh-huh.
Och där blir det ju så att återväxten, släpper vi tillbaka fiskarna så har vi möjlighet att fånga dem igen och igen och igen tills de blir större och större och större.
Jag fattar.
Ja.
Okej, vi kommer komma tillbaka till fisket för det är en stor del av din story. 25 år nykter, visst är det så?
Jo.
Du firade i april, eller?
Nej.
När då? Mars. Mars var det till och med. Wow, alltså grattis.
Tack.
25 år, det är helt sinnessjukt.
Ja, det är faktiskt lite overkligt om jag ska vara helt ärlig.
Firar du dina nykterhetsdagar?
Både och. Jag går alltid på möte och tar med mig en tårta. Och sen ibland har jag tagit med mig liksom mina barn och ja, lite olika sådär. Men det där, jag vet inte, de första åren var viktigare än vad de är nu, om jag ska vara ärlig. Till och med månader var viktigare förr. Liksom.
Börjar man ta det mer för givet?
Nej, det vill jag inte påstå. Däremot är det som med allting annat, att det låter ju lite floskligt, men ju mer vi övar på något, ju mer naturligt blir det. Och jag övar ju varje dag, kortfattat.
Mm.
Om man säger förr så fick jag ju panik av att kanske inte vårda min nykterhet. Det vill säga gå på möten, invitera, eller prata med min sponsor, eller liksom dela om det och så vidare och så vidare. Med åren upplever jag liksom att det har blivit mer att jag är ett med mig själv, Gud, och liksom bara delaktig. Och det är någonstans gör ju också då att födelsedagarna blir inte alls lika viktiga.
Jag fattar. Men möten och sånt är fortfarande viktiga.
Oja.
Det är det som är så kul, för att jag kommer liksom när jag gick på möten i början, eller när jag blev klar med mina steg, kom till sig tal, folk var så här, vadå, ska du fortsätta gå på möten nu?
Mm.
Ja. Det är lite svårt att förstå om man inte varit inne i världen själv, tror jag.
Ja, men det är en av de vanligare frågorna man får.
Ja.
Oh ja, alltså det där kan till och med vara provocerande. Vadå? Ska du hålla på med det här i livet? Vad är det för jävla sekt?
Och då säger väl sådana som du och jag, ja, men det är ju en medicin. Det är som att sluta ta sin allergimedicin om man slutar gå på möten till exempel.
Ja, eller? Enkelt förklarat.
Ja. Har du en bättre förklaring?
Nej, det är en superenkel förklaring.
Så du sponsrar och gör alla de grejerna också?
Oh ja.
Wow. Coolt. Och gjorde du den här morgonrutinen i morse och sånt?
Det där kan vi ju gå in på.
Nu är jag korsförhör här.
Nej, men det är ett bra korsförhör. Det där är ju så här. Först och främst vill jag bara säga så här. Möten är till för sjuka människor. Sjuka människor tar åt sig förslag på olika vis. Och förslagen ser väldigt olika ut. Mm. Men däremot är det så här att det finns ju de här flosklerna liksom fake it till you make it liksom. Och en av dem är så här, vi provar oss fram för att hitta vår väg. Och jag har haft olika sponsorer, lyssnat på massor med kloka människor, lyssnat på massor med dumma människor. Och någonstans så utformas ju det till den jag är idag.
Mm.
Jag tar russinen och kakan kortfattat. Men för den delen så provar jag mig fram och jag ger inte upp i första stadiet. Och ska vi prata om då rutiner, så är det så att när jag kom in i programmet, då var det så här, ja, om du inte tänder ett ljus på morgonen och sätter dig och mediterar i 45 minuter och ser in i väggen och hittar Zenit, då kommer du gå ut. Det var så där ett stort samtalsämne. Och så efter några år, kanske några år sedan, när jag provat alla möjliga varianter liksom, med liksom gå upp, det första jag gör är ber tredjestegsbönen och hej och hå och bla bla bla, men prova det när man har småbarn och ska iväg till jobbet och pluggar och så vidare och så vidare. Det skapar ångest.
Mm. Gud ja.
För att jag är ingen rutinmänniska. Utan jag försöker bara gaina så mycket sömn jag kan för att komma iväg och göra det jag ska. Så jag tog upp den här diskussionen med min andra sponsor. Och hon sa till mig, jag har en kvinnlig sponsor.
Ja, för det är ju ovanligt, det brukar man inte ha annars.
Nej.
Alltså det brukar vara samma könsponsor.
Ja. Och hon sa till mig att, men vadå, fan, det kan du väl göra på bussen? Ja, just det, eller i duschen. Det är det rummet jag har. Alltså för mig handlar en morgonrutin egentligen om att hitta Klas.
Mm.
Och om jag kan få 30 sekunder i duschen och bara liksom tänka igenom snabbt, okej, det här ska jag göra idag, det här behöver jag göra idag, det här behöver jag tänka på.
Just det. Ja, men, det blir ju, alltså, då får man ju in det i sin rutin som man redan gör, och då är det ju lättare att få in rutinen.
Ja.
Men det var
väl
smart.
Det är väl en annan sak om du liksom inlåst på behandlingshem någonstans och har så här mycket tid.
Mm.
Då behöver du ju göra tid.
Mm.
Och sen är det så, för vissa människor är det viktigt att tända ett ljus och göra de här grejerna. Mm. För mig är det inte det.
Mm.
Jag har aldrig varit. Tvärtom, när jag provade att göra det så mådde jag sämre av att göra det.
För att det blir prestationsångest, ja. Typ. Ja. Ja, men det är ju så det kan bli. Det blir helt bakslag. Ja, men okej, nice. Men du, vi ska spola tillbaka tiden. Vi hoppar in i vår berömda tidsmaskin.
Ja.
Ja. Ganska långt bak ska vi åka, antar jag. För att jag undrar, det är din första kontakt med alkohol.
Mm.
Den var rätt tidig.
Skittidig.
Ja, berätta.
Oh, ja. Min första kontakt med alkohol, jag kommer ju från en fullgubbefamilj liksom. Så att jag är väl född med den, kortfattat. Jag har ju sett den från dag ett egentligen.
Och vart var det du växte upp?
I Norrtälje.
Norrtälje.
Och Högdalen.
Mm.
Flyttade från Norrtälje till Högdalen. Bodde där i några år. Och under åren jag bodde i Högdalen så pendlade jag till Norrtälje för att det var sjöslag hemma. Liksom. Och sen flyttade jag tillbaka till Norrtälje. Mm. Och sen flyttade jag till Stockholm.
Vad minns du om alkoholen då när du såg liksom det... på nära håll på det sättet?
Jag skulle säga att det var rysk roulette. Enkelt förklarat. Det var förknippat med eufori, ångest och misär. Idag när jag ser på det så förstår jag att till stora delar var det en form av belöning. Liksom. Jag växte upp i en konstnärsfamilj. Mamma jobbade för kommunen. Min riktiga pappa, han var illustratör och konstnär. Liksom. Där var det ju högt och lågt. Och just det här med belöningen handlade ju om liksom att när han kanske hade lyckats med ett jobb så blev det extra mycket sponken. Liksom.
Mm.
Och så var min andra pappa också. Min mamma skilde sig och min pappa dog. Men han var ännu värre. Mm. Där var det ju riktigt berg-dalbana liksom. Och min tredje pappa likadant.
Så din första pappa dog ganska, när du var ganska ung då?
Han dog när jag var 10.
Wow. Hur var det?
Det var jobbigt, självklart. Det är svårt att ta på, det är ändå liksom 45 år sedan. Men det är ju någonting som har följt med. Det är en saknad avund till andra människor som har en trygg, helylle familj. Liksom, eller som jag tror då, det här är normen. Liksom. Åh, Skog och Holm slimper och portsar ut på morgonen när alla sitter runt bordet och skrattar. Liksom.
Mm.
Den har jag ju aldrig helt varit med om.
Mm.
Så att den kan jag ju känna avund för. Ja, avund, det är ett bra ord.
Mm.
Även om jag inte tror att det är så, men någonstans så sorgen i att inte få passa in i det här svennefacket någonstans. Och det är ju så bisarrt, för jag har ju aldrig velat vara en svenne, men ändå vill jag först, nu sätter jag etiketter på saker, men det är ganska enkelt att raljera det liksom.
Mm. För att du växte upp så i alla fall med föräldrar som... Var det båda föräldrar som missbrukade då, eller?
Nej. Min mamma var inte missbrukare på det sättet.
Det var liksom papporna som kom in i bilden på
de
något
var,
sätt.
Ja. Och de fuckade ju upp mamma liksom.
Ja, det var så.
Ja.
Åh, vad jobbigt. Och för många barn som växer upp så, de läser ju också ha de här tentaklarna ute. Att man vet att sen när jag kom... För är det där du menar när du säger att det var lite rysk roulette också för dig? Att inte veta vad man kom hem till.
Exakt. Ja. Det kan ju vara så enkelt att på morgonen visste jag liksom av hur liksom det här ljudet... Så visste jag att jag skulle bete mig.
Mm.
Och det gjorde ju att jag satte på mig liksom clownkostymen.
Ja, gömda, masken på eller
liksom,
helt enkelt.
Jag försökte liksom passa in just hela tiden. Alltså, klassiskt medberoende beteende. Liksom.
Just det.
Beroende på hur stämningen var. Och jag är igen idag. Jag kan ju gå in i ett rum idag så känner jag okej, här var det mörkt eller här var det glatt.
Wow.
Eller, jag kan verkligen känna av vibbar rakt upp och ner.
Mm. Ja, det blir verkligen som en superkraft på något sätt.
Ja, fast ganska jobbigt också. Det här med att läsa ett rum, även om du inte vill göra det, gör ju att jag någonstans omedvetet får en förutfattad mening.
Mm.
Så den är ju inte alltid tipptopp, men den kan vara en superstyrka.
För den stämmer inte alltid heller kanske?
Nej, det gör det ju inte, eftersom alla människor har olika diagnoser, ja. Olika hej och hå, och de kanske sätter på sig supermandräkten och så vidare.
Mm.
Vilket gör att det, ibland kan det bli jättekonstigt.
Mm. Mm. Ja, såklart.
Ja.
Men du är bra att vara medveten om det åtminstone.
Oh yeah, oh yeah,
ja. Och det verkar du vara. Men där vid 10, din pappa dör. Men det var också då, om jag förstår det, som du drack alkohol för första gången.
Ja, lite senare.
Det var lite senare.
Kanske ett halvår, ett år efteråt.
Ja, men det är ändå en tidig alkoholdebut.
Ja, det måste jag nog säga.
Ja, det är alltså, jag kom in typ 6 år senare än dig där, tror jag.
Ja, men det där, jag vet inte. Det spelar nog ingen roll egentligen. Har vi bestämt oss, har vi bestämt oss.
Hur kommer du ihåg första fyllan?
Oh ja.
Berätta.
Oh ja. Det var ju värsta grejen. Jag hade flyttat från Norrtälje till Högdalen. Och i Högdalen så blev jag inte riktigt accepterad. Utan jag blev lite av en hackkyckling. Liksom. De mobbade mig helt enkelt. Och då började jag hänga med lite folk. Och så var jag på någon sån här fest hemma hos likasinnade som kom från samma typ som jag kom från. Lite halvfull gubbe folk liksom. Och då var det någon som hade snott en flaska Smirnoff, eller om det var Finlandia. Det var Smirnoff tror jag det var. Så hällde någon upp ett highballglas, ett sånt här högt glas med vodka som jag typ svepte.
Åh gud, jag ryser bara du säger det.
Ja. Och sen 30 minuter senare ligger jag kaskadspyr i ett badkar och filmen har gått liksom.
Mm.
Men det som hände där var att från att vara den utfrysta liksom, så visste alla vem jag var. Och jag blev accepterad. För jag var cool liksom. Eller ja, jag var snacket liksom. Jag kände att jag fick bekräftelsen av att få vara med. Jag fick komma in i rummet liksom. Mm. Och det var det värt liksom. Mm. Så att det blev ju fest. Eller till en början kanske bara varje helg. Och sen så blev det några gånger i veckan. Och så det, ja.
Och
jag gillade det liksom. Ja. Jag verkligen gillade det. Jag kan säga från första klunken så bara wow.
För det var, du fick ändå, trots att du spydde där ganska kort därefter, så hann du ändå känna den här euforikänslan.
Nej, men du vet ju liksom själv den här känslan när det kommer något så här varmt spritigt ner för halsen och man bara nu, håll i dig, nu åker vi.
Exakt.
Den gillar jag.
För sen så gick det ganska fort till att du hittade andra grejer. Och
ja, men det där, jag vet inte, det går liksom hand i hand allting. Det andra grejen eskalerade ju kanske, ja det var 10-12 år till efteråt. Men vägen dit så experimenterade jag hur mycket som helst liksom.
Mm.
Men sen så blev jag ju kär i det andra också. Alltså under de här åren så rökte jag ju gräs och braj jämt liksom. Fjäka piller. Men, och sen var det någonstans, jag hade ju såna här floskler liksom, bara jag ska aldrig hitta något, jag ska aldrig börja med kemikaliska saker, men jag började knapra piller fan när jag var 13 bast liksom.
Mm.
Men jag blev ju förälskad i tjacket, amfetamin.
Mm. När kom det in i ditt liv?
Jag vet, jag var rädd för det, jag var väldigt försiktig med det till en början. Ska vi säga kanske, jag var kanske 21 någonstans. 22 tror jag fick den första riktiga så här ordentliga liksom kärlekskyssen liksom.
Mm.
Eller om jag var 23, 22 eller 23.
Hade du redan kommit in i restaurangbranschen då?
Oh ja. Ja, jag började jobba skittidigt på restaurang.
Ja, hur gammal var du då?
Jag hade mitt första jobb när jag var 15 eller 16.
Åh jäklar. Gick du inte på gymnasiet och sånt?
Jo, jag gick på gymnasiet sen också.
Absolut.
Jag började praktisera på restaurang. Alltså jag växte upp med min mormor som var kokerska.
Mm.
Och någonstans var det så här, jag kände mig jävligt trygg hemma hos dem i liksom värmen och liksom jag var alltid nyfiken på mat och intresserad, och det gick väl hand i hand med att kanske det inte alltid var så, vi hade ju inte bra ekonomi överhuvudtaget liksom, utan vi fick ju ta det vi fick tag på liksom, eller liksom det vi hade råd med i familjen, och det i sin tur gjorde väl någonstans att jag, om jag ser på det idag, så ser jag väl att jag såg möjligheten att använda kanske allt. Liksom. Och det skapade en kreativ ådra. Alltså, i min släkt så är det fullt med kreativa människor. Mm. Och det här blev mitt, liksom, mitt konstspråk, liksom, att tillvarata på mat.
Det är intressant det där med kreativ. Det är ju många kreativa människor som hamnar i missbruk.
Ja.
Ofta. Ja. Varför tror du det är så?
Vi behöver det, för annars fuckar vi runt för mycket. Det här med alkohol och droger är en jävligt komplex sak och fylld av fördomar. Det öppnar och stänger dörrar. Vi kan bara ta ett exempel. Jag vet inte hur många gånger jag har blivit dömd och ifrågasatt för att jag inte dricker eller tar droger.
Mm.
Nej, alltså rent så här bara, folk blir provocerade av det liksom. Och i väldigt många kreativa miljöer, jag kan känna igen mig själv, jag höll ju också på med. Jag körde ju sådana här, bara, har man aldrig tagit LSD så vet man inget. Alltså sådana här jävla sjuka, knäppa jävla floskler liksom. Vad jag menar med, om vi är rädda så kan vi inte släppa lös.
Mm.
Och vissa kanske behöver bedöva sig för att gå hela vägen.
Mm. Och, vad sorgligt.
Ja, men det är det jag menar. Det är ju ganska sorgligt. Och det pågår ju hela tiden. Men, och jag, det pågår ju inte bara hos oss som liksom är missbrukare, utan det pågår ju hos alla människor. Hemma har jag en tavla som Hopp Louie har gjort. Som, det står en rysk tant, eller jag förutsäger att hon är rysk. Hon har en pälsmössa med en rysk stjärna på. Och så står det bara, kör, bara kör. Och det där är en ledstjärna för mig.
Den är bra alltså.
Den är bra och den behöver jag.
Mm.
För att det finns bara en sak egentligen som stoppar mig och det är rädsla.
Mm.
Och det är det jag menar med att vissa människor behöver använda för att våga öppna den.
Mm. Mm. Just det.
Jag tar bara alla så här tv-serier. Det kommer in någon deckare och lite, jag måste ha en whisky. Ja. Alltså det är den grejen.
Det är samma. Det.
Bara det att när jag ska liksom släppa lös, det är inte en whisky. Liksom.
Mm. Men det var i alla fall så då att du hittade till matlagningen som din kreativa outlet tidigt.
Väldigt tidigt.
Ja.
Väldigt
och då tidigt. Så insåg du då att det här vill jag jobba med, eller?
Jag bestämde mig skittidigt.
Ja.
Jättetidigt.
Det var liksom i tonåren.
Ja, men inte tidigare. Jag tror jag gjorde min första praktikplats på en restaurang. Det var restaurang Skebohov i Högdalen på Skebokvarnsvägen. 11 eller 12 var det?
Wow.
Ja, det är det här jag vill göra.
Jag har alltid avundrat det som alltid har vetat så tidigt. Så här, det här. Och sen bara kör ni på det.
Ja. Jag förstår det.
Ja. Jag vet inte.
Nej, men det är lite lyxigt. Det är lite lyxigt.
Ja, men det är coolt.
Ja.
Okej, okay, så du kom in på matlagningen. Du började på högstadie och fortsatte dricka, knarka på det här sättet lite grann. Med droger och sådär.
Ja.
Vad hände sen på gymnasiet?
Jag skulle nog säga att gymnasiet var till en början lite lugnare. Det handlade bland annat då om att jag hade flyttat tillbaka till Norrtälje och började plugga i Stockholm igen. Och någonstans så tror jag att jag liksom kände att fan, nu kan jag börja om lite. Men det var det inte så länge. För jag är den jag är.
Mm.
Det enda sättet jag kan kanalisera på är ju då, eller ja, till stor del är ju bara kör på, bara fan. Och då pratar jag inte liksom gå emot rädslorna, utan då bara behöver jag vara tuff, drick. Behöver jag vara glad, drick. Behöver jag, ja, vad fan det nu är. Jag behöver den där liksom bamsemedicinen liksom för att kunna vara klas. Liksom. Då var det så. Liksom. Så att det gick ju rätt snabbt. Och den här liksom tanken om att jag skulle liksom varva ner eller liksom nu ska jag inte göra bort mig lika mycket. Eller, för det blev ju, jag spårade nästan alltid. Liksom. Då den var kortlivad.
Men du klarade ändå skolan och sådana saker?
Det beror ju på vad vi menar med klara skolan.
Ja, var det någon som liksom sa någonting om dina, att du inte var närvarande eller betyg eller du vet sådana
saker?
Nej,
men det var, alltså, jag gick i hotell och restaurang.
Ja.
Det var inte så natur liksom. Där är det ju, ett visst typ av människor, eller då var det. Eller jag skulle nog säga överlag, jag började jobba som lärare sen också. Men överlag är hotell och restaurang ju någon sån här liten syokonsulenten säger, jaha, du är skoltrött, ja men då ska här är perfekt, du kan välja hotell och restaurang, du kan baka lite bullar, så behöver du inte, det där med betygen så viktigt, bara vi kan få institutionera dig så du kan sitta i, vara i skolan i 3 år, så att det blir nog bra det här. Så att jag gick inte ut med godkända betyg, vi kan säga så i alla fall. Men jag gick ut med lite kontakter och egentligen behövde jag inte det där.
Ja, för att det där stoppade du inte alls från att få ganska bra jobb inom restaurangbranschen.
Nej, här är ett hantverksyrke.
Mm.
Det är ju bara att gå in och leverera. Är det någon, jag vet inte hur det är idag, men det är väl ingen som ens tittar på några gymnasiebetyg på.
Jag tror aldrig jag har visat gymnasiebetyg någonsin. Alltså fast nej, jag är ju inte i, den, i din bransch.
Nej, nej, men jag tänker mer i den branschen. Ja. Ja, jo, jag har gått hotell och restaurang. Jag hade A i alla ämnen.
Ja,
jag skulle
så.
Nog inte anställa den personen då, tror jag.
Är det så?
Ja.
Varför då?
Det säger ju inte någonting.
Nej, det är sant. Jag tänkte att du menade bara för att du var anti att folk får bra betyg.
Nej, 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 tvärtom. Det är ju skitbra. Men för, det handlar ju om att leverera.
Ja, men jag förstår. Ja. Men du kom in i den här restaurangbranschen tidigt i alla fall. Och den, alltså, vi måste prata om den här branschen.
Okej.
Okay. Den är ju... Jag har ju aldrig varit inne... Jag har varit servitris och så lite ibland, men jag har aldrig varit inne i det liksom så hårt. Men jag, som jag förstår det så är det ju typ en dröm, eller mardröm beroende på hur man ser det, för den som är alkis.
Ja, men jag tror alla miljöer är det.
Tror du?
Ja.
Tror du inte att det är extra mycket här då?
Nej.
Varför då?
Varför skulle det vara det?
Ja, men för jag tänker att ni kan stå där, ni kockar, och sen så dricker, liksom smaka på vinet som ska serveras till maten. Och jag vet inte, nu drar jag fram mina fördomar här. Mm.
Men är det normen för en alkis?
Nej, det behöver det inte vara.
Nej. Men sen finns det ju, liksom, det finns ju någon sån här glorifiering. Alltså, idag är saker och ting mycket mer åtstramat. Det är väl klart som fan, det finns ställen där det är party 24-7 och så vidare. Men allt alkoholtillstånd och alla såna här saker, det är jävligt rigoröst kontrollerat. Liksom.
Mm.
Då tror jag nog det är lite vanligare med liksom lite pulver och röka liksom idag. Jag menar, vi körde ju hårt som fan back in the days.
Ja, men hur var det?
Det var hårt.
Ja, berätta mer. Hur var liksom ditt liv under den tiden i restaurangbranschen, om man ser på det så?
Nej, men det var ju av och på, upp och ner, hej och hå. Det var, jag missbrukade. Jag var full och påten 24-7.
Och hur var du då på jobbet liksom?
Nej, men jag överlag så var jag nog väldigt... Alltså jag är världens bästa skådespelare. Jag gör allt för att gömma det liksom. Det är inte jag står för stolt så, utan visst kommer över flosk det här, men det, fan, man kan ju inte stå och vara aprak 24-7 när jag jobbar, det går ju inte. Och det här är det jag menade med lite tortyr. För min ambition när jag dricker, det är ju inte att vara så långsberusad. Min ambition är att få i mig så mycket som möjligt så att det bara, det ska inte kännas alltså.
Mm.
Och då om jag står och jobbar, då är ju balansen mellan att bli för full eller för påverkad kontra ha kontroll. Den är hårfin. Och det är här det kommer in till att bli A-lagare exempelvis. Det finns ju ingen som liksom, ja, nu är jag 18 år, nu ska jag sätta mig på bänken. Utan bänken hamnar vi på. Det är en slutstation liksom. Och här är lite samma sak. Så att vad det blev var ju liksom, det var ju så här, det var ju här tjacket kom in exempelvis. Tjacket gjorde ju att jag kunde dricka mer. För det var ju så här bara, oh fan, vi tar lite tjack. Ja men fan, då kan jag vara lite packad. Det är lugnt, jag fixar det här. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Så kortfattat är det så här, alla missbrukare tänjer på, liksom mängden man tar i sig, toleransen och så vidare, och så vidare. Och det är samma sak i ett restaurangkök eller i servisen eller vad som helst.
Mm.
Så mitt svar på frågan... Vad fan var frågan?
Ja, men det var hur det var liksom under den tiden när du missbrukade.
Det var ju skitkul samtidigt som det var skittråkigt.
Ja.
Alltså jag älskade exempelvis att kliva på en fredag och så ska man köra långpanna liksom hela helgen. Det vill säga man jobbar 16 timmar på raken varje dag liksom. Det var ju grymt. Du går in med liksom, så har du bara 2 gram tjack med dig och så liksom lite weed och kanske några piller och...
Så står du där och lagar mat. Och
så bara kör vi liksom. Let's go.
För det var väl också så att du ibland bestämde menyer utifrån det du
absolut
ville dricka och sådana saker.
Ja,
det låter som en dröm för en alkis.
Ja, men idag när jag ser på det, det var inte det alltså.
Nej.
Det var ju... Det låter ju glorifierande liksom, men det var inte det.
Nej, såklart. Det förstår jag också när man håller på att knarka så mycket. Att,
ja.
Så här, du mådde ju säkert skitbra on your high, men sen mellan gångerna var det kanske inte så kul, eller?
Ja, men samtidigt var det så att det var ju en balans mellan att bli påkommen och inte bli påkommen. Ja. Och jag menar, det var ju några gånger där det var liksom så jävla katastrofartat så att det gick inte liksom. Och en gång jag satte en kniv i liksom handen för att komma därifrån. För det här går, jag är för weak. Och jag kan inte liksom korrigera det. För problemet också på en restaurang är så här. Om jag som kock bara går mitt i matchen. Då är det en jävla massa andra människor som blir...
Ja,
går inte, de blir lidande av det. Det går inte att kompensera det på något vis. Det är så här, jo, du vet, kocken fick gå hem nu. Så nu kommer det ta 1,5 timme innan du får din mat.
Mm.
Och så kommer en till sittning efter det och en till. Alltså du vet, det blir ju som en dominoeffekt straight to hell liksom. Och då för att kunna hantera det så krävs det att folk styr upp sin skit när de jobbar liksom. Men det blev ju så, ju längre i mitt missbruk, ju mer struntade jag i saker liksom.
Så blev du påkommen?
Påkommen, kolla Claes där, han är ju helt sallad, men fan han jobbar bra alltså.
Ja, det var så?
Ja.
Nej.
Jo.
Så det var typ som en grej som alla visste, men man gjorde inget. För att du gjorde ju ditt jobb.
Ja, och det är också en sån sak, det här glorifierande inom krogvärlden. Liksom. Uh-huh. Det är så här, en så här klassiker är ju så här, det har jag än idag. Liksom. Mina döttrar jobbar ju på krogen. Liksom. Än idag är det så här, jag är så jävla bakis idag, för fan. Hur många arbetsplatser säger man det på? Gör det på SC-banken när du kommer in måndag morgon, bara, fy fan vad bakfull jag är idag. Jag ska sitta i kassan och ta emot fakturer från folk. Fy fan.
Ja, men det är det jag menar, att det är därför det är det, liksom restaurangbranschen blir ju speciell.
Jo, men det, jag lovar det. Bland fyllisarna och knarkarna på SC-banken så pratar de på ungefär lika sätt fast på en annat sätt.
Ja, såklart, det är sant. Det är sant.
Bara det att här samlas det kanske lite mer fyllon och knarkare.
Men för under den här tiden så blev du blev pappa ganska tidigt också.
Ja,
eller hur gammal var du? Du var 26, men det var ganska tidigt.
Då tror jag inte det var
det. Nej, det kanske inte var. Och då var du liksom inne i mitt allt det här och då blev du pappa också mitt i alltihop.
Oh, ja.
Hur var det då?
Nej, men det var ju inte så kul. Eller det var ju, alltså, det är ju inget jag är stolt över på något vis. Det var ju, jag har alltid velat bli pappa. Men jag var inte mogen för det. Inte alls. Jag var alldeles självcentrerad och självupptagen. Och liksom, jag, min och mitt. Liksom. Så att det var ju hemskt egentligen. Jag var ju ett svin. Liksom.
För att du var frånvarande och så, eller?
Exakt.
Ja.
Definitivt.
Mm.
Det var inget vackert alls. Och så försökte jag kompensera det. Och då blev det överkompenserat. Och så massor med löften som jag inte höll. Och liksom. Alltså kombinerat med missbruket, kombinerat med min trasiga insida liksom, så var ju väldigt mycket av det en lögn, fast väldigt mycket var inte en lögn.
Ja, för du ville ju finnas där säkert.
Exakt, jag ville, men jag klarade inte av det.
Mm.
Det var det som var det dåliga liksom, med det här. Vidrigt.
Men jag tänker också att många, jag tror det är vanligt bland folk som missbrukar, man tänker att om jag blir förälder, då kommer jag get my shit together.
Ja, det är därför det finns många kärleksbarn.
Ja, precis. Och sen så fortsätter man ju i alla fall, för att man har ju inte hittat någon medicin. Var det lite så du hade hoppats på också när du blev pappa? Eller så är det...
Definitivt. Ja. Definitivt. Bara vi gör det här så kommer det bli bättre.
Du hittar säkert massa andra sådana saker, kan jag tänka mig.
Hur många som helst.
Ja,
det
många
är det
lösningar.
Som verklighetsflykten. Fan, istället för att ta... Det pågår igen idag.
Mm.
Fast kanske inte lika allvarligt, men jag tror att vi människor ofta är så. Många kallar det för att bara sopa saker under bordet liksom. Jag tror vi behöver det ofta, göra det för att kunna vakna till liv och se några andra.
Som jag förstår det, under den här tiden också när du missbrukar och sådär, så du var ju också med på tv och sådana saker och var typ hög då med.
Det hände.
Alltså det är helt sjukt att du vågade, höll på att säga. Var du inte rädd för att bli påkommen?
Nej, men på den här tiden var det var ju så att när jag var påtänd eller full, då var jag normal.
Just det blev ju ditt normala såklart.
Ja, det var ju det. Det andra var ju hemskt. Mm. Abstinensen och skakis. Det var ju därför. Alltså,
du behövde det för att
varje leva. Morgon när jag vaknade upp så var det bara, fy fan. Och så bara 20 sekunder senare så bara ett hjärn eller vad det nu var. Liksom. Så bara, japp, då var det ordningen återställd här.
Ja, så du behövde det för att fungera till slut liksom.
Så var det.
Mm. Men ändå någonstans i det så kände jag vill inte hålla på så här, eller?
Nej, det kände jag tidigt.
Mm.
Det var inte, jag fattar ju jättetidigt, det här jag håller på med är inte normalt. Det är normalt om jag vill liksom hamna på bänken eller liksom i någon kvart någonstans eller bli tandlös och bo i en container. Liksom. Då är det normalt. Är det jag vill? Det vill jag inte först på slutet. För då var det verkligen så att nu skiter jag.
Hur var det där mot slutet då?
Nej, men det var jätteilla. Det var jätteilla. Jag klarade inte av någonting. Och så många liksom... brutna löften och liksom, framförallt mot mig själv. Liksom. Just den här konstanta aldrig mer. Jag ska bara en gång till. Aldrig mer. Och så liksom, jag vet inte. Det gör ju någonting med en människa. Jag har ju sett det hur många andra personer också som liksom, man lovar och lovar och lovar, och ju mer skäms du, till slut så törs du knappt hitta någon i ögonen liksom. Jag vågar knappt titta mig själv i ögonen i spegeln. Jag skämdes liksom. Och så enda gången jag kunde liksom styra upp det, det var om jag liksom körde på ordentligt liksom. Bara för att stänga av. Och väldigt ofta blev det ju då också så att när jag körde på ordentligt för mig själv, så straffade jag ut mig genom att göra bort mig på något vis. Eller provocera någon, eller liksom börja bråka. Alltså du vet, allt för att det skulle kännas. Allt för att det bara, vänta, fan, den här trasiga själen här inne, vi gör en lite mer trasig, så känner du åtminstone liksom.
Åh, vad hemskt.
Ja, det är usch, inte snyggt.
Usch, att man håller på så mot sig själv.
Jo, men det är precis det vi gör.
Ja.
Och det är därför man brukar säga så här, nå sin botten liksom. Jag gjorde allt för att nå min botten. Hade jag inte gjort det, jag tror inte att jag skulle sitta med dig idag. Eller jag vet att jag inte hade gjort det.
För det var ju där 97 som du typ sökte hjälp första gången då. Men, men som jag förstår det så var du inte riktigt där än.
Jag
då.
Var inte där alls.
Nej.
Det var bara någon sån här konstig randning. Det var ju tortyr. Alltså. Men det var ju där som jag fick insikten. Man brukar ju säga att man liksom får lite verktyg. Liksom. Jag fick en insikt om att shit, håller du på så här ett tag till, du kommer faktiskt att dö då. Det var ju det som hände med mig. Och jag ville ju inte det. Jag ville ju någonstans, framförallt, jag ville vara stolt över att vara Klas. Jag ville finnas för barn och liksom, eftersom mitt facit var ju mina fäder och där jag kommer ifrån. Jag lovade ju mig själv väldigt tidigt, jag ska inte bli som dem. Jag ville ha en kärnfamilj liksom. Jag ville ha den där, du vet, den här sommarfesten där man sitter liksom i en trädgård i ett långbord och det är liksom, du vet, presskragar och liksom syrenbuskar och barn som skrattar och liksom det luktar mygg, jagar liksom. Det är liksom idyllen liksom. Den har jag ju alltid jagat. Men jag hade ju inte de verktygen. Visst gjorde vi såna här saker. Gjorde vi det? Jag var inte närvarande då. Jag satt ju där och tittade hur mycket sprit det fanns kvar typ. Och så satt jag halvdant och lyssnade på någon och liksom var helt inne i min bubbla. Det var jag. Och den, med det facitet så drevs jag ju mer och mer mot abyssen liksom. Mot avgrunden, för bara, jag kommer aldrig få det där. Typ, liksom.
Mm. För där då 97 så sökte du hjälp, men du gav fan i det sen. Och bara, nej, men det här funkar,
nej, det
inte riktigt.
Inte,
det gick inte för du var inte där.
Nej.
Och sen tog det ju, för det var vid år 2000 som du nådde botten på riktigt.
Yes.
Vad var det som hände då som gjorde att du faktiskt här, nu får du fan nog?
Ja, det var många aspekter. Jag skulle vilja säga den största delen till varför jag insåg att det var helt åt helvete. Det var bland annat en helg, eller en vecka var det, som min dåvarande hustru, eller dåvarande, ja, hon som jag levde med då, åkte iväg med två av våra barn. Och jag sa, nu ska jag bara ta det lugnt. Jag tror inte ens det tog en timme efter de hade dragit, så var jag i full gas. Och det var liksom en vecka, jag kommer knappt ihåg, när jag vaknade upp på T-centralen i Delerium och skulle ta emot dem liksom. Hade bara noja och bara, de som ser mig, nu polisen, alltså du vet, det var riktigt illa. Kombinerat med liksom, min kropp sa ifrån liksom, den funkar inte liksom. Kroniskt ont i njurarna och liksom, alltså hela jag var bara, jag var paj. Och då, det var väl första gången som jag sa, ja, då sa hon då, som jag levde med, till mig, att bara, jag lämnar dig nu. Alltså, det här, vad fan är det här? Liksom. Och första gången jag liksom förstod någonstans. Jag hade ju hört det tusentals gånger tidigare. Men nu var det så här, vänta nu. Det här vill ju inte jag. Okej, vad gör vi? Jo, vi går tillbaka till Maria. Och så säger vi, hej, jag behöver hjälp.
Mm, Maria Pola.
Yes. Mm. Jag gick dit och fick träffa, jag kommer inte ihåg vilken ordning det var, men det var doktor och så min gamla terapeut träffade jag där liksom. Enormt tacksam till henne. Och hon trodde på, hon såg, shit, du, nu är du fan redo.
Wow, ja. Och gåshud, nu fick jag gåshud på riktigt. Ja. Ja.
Så hon gjorde ju allt för att få in mig på en öppenvårdsbehandling där. Det var ingen annan som trodde på mig. Jag hade ju varit där redan ett par gånger. De var bara, nej, den där snubben tror vi inte på. Och då tog de massa prover på mig och det var, mina värden var ju katastrof. Alltså riktigt illa. Det var inte många år kvar där. Och det blir ju så när man konstant liksom tar 2-3 och kom på morgonen och liksom en lina tjack och liksom några roppar och drar ett halvre whisky och liksom... Du nöter ju sönder inne systemet. Men i varje fall, då kom jag in. Och så började jag gå i terapi hos Ing-Marie.
Så du fick öppenvårdsbehandling liksom?
Till slut fick jag. Till slut. Och jag kommer ihåg den, jag har kvar det. Jag tyckte det var ett sånt jävla tjat, för jag bara, jag är färdig här. Jag behöver inte det. Och då får man ju fylla i massa saker. Men det fanns två saker där som egentligen var avgörande för att jag sitter här idag. Tre. Den ena var att jag tvingades gå på möten. Den andra var när jag fick dra min life story för alla som jag gjorde behandlingen med.
Mm.
Den var stor. Då fick man skriva en så kallad Jelinek-kurva. Kortfattat ett trappsteg över uppgång och fall av sitt liv. Liksom. Och då hade jag liksom skrivit ett jävla manus. Jag älskade ju bekräftelse. Ett stort, nu ska han Oscar. Liksom. Och går upp där, det var ju bara en jävla ring som jag skrev. Skitsamma, det låter så pompöst. Ställer mig där inför alla de här. Och jag någonstans föraktade jag dem som var där. De var inte som jag. Jag var bättre än dem. Liksom. De var svettiga och kände smutsiga. Jag var inte alls som dem. Men så var det ju inte.
Det där är så jävla vanligt ju. Ah, ja. Alltså, jag tror att vi alla som har gått på tossingsmöten kan tänka sig att usch, jag är inte som dem.
Nej.
För man inte vill beblanda sig.
Exakt. Ja. Så står jag där i alla fall och drar min story och den bara kom ju.
Mm.
Jag behövde ju inte de där papperna.
Nej.
Det bara, jag var så jävla klar liksom. Och bröt ihop efteråt. Och en av dem som typ var, som jag tyckte minst om där, som jag såg mest ner på, kom ju självklart fram och bara kramade om mig och stod kvar där. Liksom. Gav mig någon smutsig servett som jag fick torka med. Och liksom, jag tog emot allt det här. Liksom. I 12-steg brukar man kalla liksom, att man, de stora stegen är liksom 1, 2, 3. Och det var det jag tog där. 100%. Det var det. Jag behöver liksom inte sitta någon stedguide eller någon skit, utan det var liksom okej, jag är paj, vad gör jag? Jag går och lagar mig.
Mm, precis, man erkänner sig maxlös och överlämnar sig helt enkelt.
Exakt.
Så du kom in i tolvstegsvärlden då i alla fall, och sen dess har du liksom hållit dig nykter.
Yes.
Det är ju asballt, 25 fucking år. Alltså, det är så coolt. Tänk, där i början av nykterheten, hur kändes det att vara där liksom?
Jag känner mig stolt. Det låter kanske också floskligt, men jag har haft förmånen att haft väldigt bra sponsorer liksom. Med båda fötterna på jorden och liksom ingen hybris och inget sånt där. Ibland brukar man kalla det liksom för tolvstegsnazism liksom. När man så här fundamentalt liksom bara slår in bara, halleluja, du måste! Jag behövde inte det. Jag behövde någon som bara stod där och sa precis som det var och vågade berätta för mig när jag var dum i huvudet. Liksom. Klaus, du tänker helt fel. Fan vad bränd du är. Så där kan du inte göra.
Mm.
Det i sin tur ledde till att jag någonstans, jag fick både, alltså, de flesta religioner och så vidare, det här blir också så här svårt att förklara för er som då kanske inte har varit på ett tolvstegsmöte och kanske är rädd för halleluja och hej och, men man brukar prata om brinnande buskar, ett andligt uppvaknande liksom. Och jag fick det väldigt starkt, och mitt andliga uppvaknande var att jag älskade livet.
Ja, du bara kände den känslan.
Bara, shit, liksom. Det här, jag kan göra vad som helst.
Wow.
Jag kände mig oövervinnlig.
Wow.
Så starkt var mitt uppvaknande.
Var det något speciellt tillfälle?
Det största var när jag lämnade över tredje steget. Jag fick förmånen att ha en bra sponsor som sa, vi möts i Vasaparken. Och då gick vi, jag gick mycket på ett möte som låg på Birkagatan 24. En stor grupp. Mycket folk. Och det här var typ i slutet av april. jag kommer inte ihåg exakt, men det var vår, det var liksom fåglarna kvittrade, det var musören på träden liksom och så vidare. Och vi glider in i Vasaparken för jag hade bestämt möte där. Och då ser jag bland annat lite ja, folk som håller på fortfarande och några kranar och som, ja, som har sålt droger och hej och som var lite skamfyllt när vi gick in där. Och så säger han bara, du, vi ska gå ner på knä här, du och jag, och be tredjedelsbön.
Är det sant?
Jajamän.
Framför alla?
Jajamän.
Gjorde du det?
Oja.
Ja, det är klart du gjorde.
Ja, oja. Jag går in där och jag bara, skojar med mig? Bara, nej, det ska vi göra. Okej. Okay. Så jag gick ner där, bad bara. Tredjedelsbönen tillsammans med honom, inför de här. Och jag tror någonstans att... Jag var så trasig så jag ville göra vad som helst för jag ville inte ha det där. Alltså, hade du lagt fram en skål med hundbajs och sa, äter du det här så kommer det bli bra. Jag hade gjort det. Jag var så jävla klar liksom. Men jag behövde ju hjälp för att komma ur det och jag var helt mottaglig. Och det är det som krävs. Jag menar, om vi gör jämförelsen så här. När jag var där ute så var det ju så här, mådde jag dåligt och någon kom fram liksom med en hand full med piller. Jag frågade inte ens vad det var. Jag bara, ja, schysst, tack. Och så åt jag upp dem där. Vad är skillnaden? Det kunde ju vara vad fan som helst.
Mm. Gud, ja.
Jag tvekar inte. Jag bara, kör. Nu kör vi bara. Och varför skulle jag då inte vilja ta emot livet liksom? För jag visste ju att jag var klar med den där skiten. Så någon säger så här, du, nu ska vi be det här. Jag reflekterar inte ens, förutom då att av skam inför att shit, hur ska de se på mig om jag ber här? Fuck it, let's go. Liksom.
Mm.
Och det är inte så att jag är religiös. Jag tror inte på Jesus eller Allah eller Buddha. Eller, jag tror på en högre makt för jag fixar inte det här. Och vad det är, jag tänker inte analysera det.
Precis, för att ta sig ut Andris program, inte religiöst, ska
exakt.
Vi undersöka.
Mm. Ja, mm. Och det är där som många, jag tror många snöar fast i nykomlingar, ordet Gud liksom. Men du kan dra i dig 2,70 så här om på sig tjack en kväll utan problem liksom.
Mm.
Men du kan ifrågasätta Gud. Liksom.
Precis, och det handlar ju också om den du uppfattar som din högre makt. Det behöver inte vara en man med skägg liksom. Alltså, så.
Och vad jag försöker säga med det är att det här kommer in att vi behöver bli slagna för att fatta det här. För att liksom bara, jag är villig att ta vilken hjälp jag kan. För allt annat det är precis fåfänga. Och vi har ju olika värderingar om Gud och så vidare och så vidare. Men om det hindrar oss från att vilja må bra.
Mm.
Det här är ju ett förslag.
Precis, alltid ett förslag.
Exakt, testa det här, det kanske blir bra.
Mm. Men det var ju inte bara 12-steg som hjälpte dig i nykterhet under fisket har ju varit en central del också väl?
Oh ja, definitivt. Allting, det finns ju liksom ett botten i allt. Eller liksom en botten. Ja. Vi behöver ju hitta glädje också, på olika vis.
Du sa något bra i någon intervju någon gång och sa du att fisket hjälpte dig att inte vara i Darth Vader-mode, tror jag du sa. Vilket betyder alltså att inte tycka synd om sig själv och inte vara inne i liksom det här mörkret längre.
Så är det.
Ja.
Släppa självcentreringen.
Ja, exakt. Och det har fisket hjälpt dig med?
100%.
Ja.
100%.
Vad häftigt.
Det är en hobby. Eller liksom, det blev ju en livsstil. Liksom.
Det ger glädje.
Ja, även, det sätter även mat på bordet för mig. Det är det jag jobbar med. Så att det har ju bara plus. Och det kan jag ju säga, det är ju också så här, i de här rummen eller människor som nyktrar till så är vi ju av alla sorter. Det är från doktorer till sopåkare till prostituerade till liksom tandlösa containerpundare liksom. Men det som för oss samman är viljan till att vilja leva. Och här hittade jag ju folk som ville leva som fiskade. Så att jag menar, vi stod ju mitt i natten inne i strömmen och liksom snackade tillfrisknande och fångade laxar. Liksom. Jag menar, hur bra är inte det?
Mm. Ja, det här med hobby och gemenskap, i ett blir du där.
Exakt.
Ja. Och i nykterhet.
Oh ja.
Men det är också som du har sagt någon annan gång, du har sagt jävligt många smarta grejer. Att nykterheten i sig är ju inte det jobbiga, utan det är att må bra.
Det är precis så det är.
Och att som vi var inne på förut, du mådde skitbra när du var hög och liksom, du var mitt uppe i ruset och sådär. Mm. Men det var ju mellan gångerna som det var skit. Så att när det där försvinner sen, när man kommer in i nykterheten så är det ju många som mår väldigt, väldigt, väldigt dåligt. Definitivt. För det är så mycket man har rymt ifrån och flytt ifrån i så många år.
Definitivt.
Alltså allting handlar ju om att hitta små, små, som du säger, glädjestråk för att kunna hantera mörkret.
Mm.
Det är som med all, alltså oavsett om vi är fullgubbar eller vad vi är. Vi behöver ju liksom få inslag av glädje. Vi kan väl ta en diskussion, om vi ser på politik exempelvis. Politik fungerar ju så här. När folk är missnöjda så vänder vi oss till de som ropar högst. För de har antagligen rätt. De är så jävla likasinnade som oss. De står och bara, alla är dumma i huvudet, rösta på oss. Mm. Och det är samma sak, fast debatten inom mig är likadan. Fast jag är liksom svarta Sara på ena och så ljusa Sara på andra. Och så sitter Sarorna här och bara, ja, om du gör så här så kommer det bli bra. Om du är din jävla håll käften. Och så ska jag hitta en väg i det. Då behöver jag ju någonstans ha en kanal i huvudet där jag inte går och liksom är totalt självcentrerad och bara har en loop som bara skit, bara skit, bara skit, bara skit. Om jag får in en tårtbit då bara, fan vad ljust och fint det är där. Det är bara skit. Fan vad ljust och fint det är där. Det är bara skit. Och så växer den där ljusheten till slut. Jämförelsen är ju, du behöver bara en tändsticka för att lysa upp globen.
Vad fint, det var fint. Ja, bra citat, ja. Maskinen kommer här.
Och det är precis det är
ja.
Med när vi mår dåligt. Vi behöver någon som går in med en liten kil och bara kilar upp lite av det där mörkret. Och så vårdar vi det där lilla ljuset som kommer där. Men om vi inte vårdar det, då blir ju allting jävligt mörkt.
Och det är då många går tillbaka.
Exakt.
Mm, tyvärr. För att man hittar inte ens gnistan till det där lilla ljuset som tyvärr är väldigt vanligt också. Eller att gnistan försvinner efter ett tag när man har försökt vara nykter under en liten period. Men på tal om det som händer i nykterhet och så, du kommer till steg 9 någon gång, vilket är gottgörelser.
Mm-hmm.
Hur har det varit? För jag blev nyfiken på, eftersom att du är pappa, för du har 3 döttrar va?
Ja.
Hur har det varit att liksom, vad säger man, återförsonas med dina barn i nykterhet och så?
Nej, men det, alltså, den största delen i det handlar ju om att bygga upp tillit. Att jag är där. Det är det. Och det är ju smärtsamt. För då, det är först, eller jag ska inte först då, men det är med, ja vad ska vi säga. Det är verkligen, jag drar ju upp rullgardinen för allt. Det ser ju, jag får ju se på mig själv, shit vad dålig jag är som har varit så här. Shit vad dåliga. Och det är samma sak som den här lilla tändstickan jag pratade om. Jag behöver ju få in stråk av liksom glädje. Och någonstans i det, jag fick min nuvarande sponsor var ett otroligt klok. Och framförallt totalt prestigelös och liksom rak. Jag bara, men vadå? Det är bara att stå kvar. Vadå, vad är det värsta som kan... Det gör ont, ja det är fan ont att leva ibland. Stå kvar där bara. Så att hela den processen har ju handlat egentligen bara om att jag får ta emot den här skiten. Som deras, eller, så ska jag inte säga, den här skiten. Deras frustration, ilska, brist på tillit till mig. Och någonstans hela tiden finnas till hands. För att kunna reparera den skadan som är. Jag menar, jag har ju gjort en öppenvårdsbehandling med min äldsta dotter och jag har liksom suttit och hållit jag har verkligen krigat för att få finnas där. Idag har vi en fantastisk relation allihopa. Och jag har bevisat gång på gång att jag står kvar här. Jag finns här och visst har det gjort mig till en curlingpappa emellanåt. För att liksom, ja, var går gränsen? Liksom? Var går gränsen mellan att törs jag sätta den här gränsen? Är jag dålig då? Alla de liksom, sakerna. Jag har ju fått öva på att bli pappa.
Mm. Ja, man får ju öva på att bli det man är i nykterhet överlag. Och sen att bli pappa i det också.
Definitivt. Alltså, jag var ju pappa innan.
Ja.
Men jag var ju ingen bra pappa. Och definitivt inte den pappa jag ville vara. Utan jag vill ju ha en rak kommunikation som är baserad på liksom respekt, kärlek, generositet. Alltså, som livet egentligen borde vara. Och det har inte kommit gratis, tack vare att jag hade ett bagage av liksom lögner och misslyckande med mig som de verkligen har. De har ju sett det här. Det är mitt ansvar till att se till att de... Ja, jag måste ju fostra mina barn också, kombinerat med samtidigt som jag fostrar mig själv. Och den balansen är väldigt svår. Alltså. Och då är det ju bra om man har några kloka människor att vända sig till som kan liksom bara ge en örfil när man är ute och cyklar.
Som en sponsor menar du?
Exakt.
Ja. Det är jävligt bra. De har, fyller en bra funktion de där.
Så är det definitivt.
Ja. Tänk vad mycket nykterheten ger alltså.
Ja. Men, alltså, nykterheten i sig är ju inte bara en del. Utan jag skulle nog säga om jag är villig i livet oavsett vilket bagage jag har till att försöka modifiera om det, så finns det möjligheter som är alltså, oändliga.
Men när du blev nykter, då fortsatte du ändå vara i restaurangbranschen.
Ja.
Hur var det då att helt plötsligt vara nykter i...
Först och främst, till en början var det att jag skämdes. Jag vågade inte vara 100% öppen med vad det var. Även om alla någonstans fattade det liksom. Jag älskar ju restaurangbranschen.
Och du är kvar i det nu?
Ja, egentligen, egentligen är jag det fortfarande. Men, och då, vad som... Det finns ju såna här saker när man sitter på möten eller går behandling, så bara nej, du ska ändra dina rutiner, du ska inte ringa dina förrättningar, du ska inte vara med det och du ska inte vara med det. Och jag gjorde tvärtom. Jag var på min plattan, min Sergels torg 24/7. Jag umgicks fortfarande med fyllisar och narkomaner. Jag blandade fortfarande drinkar till gäster.
Ja, du har väl gått vinkunskap i nykterhet också?
Absolut.
Ja.
Oh ja. Det är spännande. Jag har 7,5 poäng på Grythyttans universitet i vinkunskap.
Wow!
I nykterhet.
Hur fan går det ihop?
Jo, för att jag hade ett sinnessjukt... Jag har en idag. Min smakpalett och mitt doftsinne är sjukt. Jag tror jag fick... jag kommer inte ihåg hur många det var, men vi säger att det var 35 smak- och dofttester. Så fick jag 34 av 35.
Är det sant?
Yes. Men utan att ens smaka på
det. Ja, för jag tänkte fråga det. För jag tänkte fråga om det var att spotta ut.
Nej, jag tar inte in.
Så du bara luktar?
Bara lukt.
Wow! Hur fan lär man? Hur blir man duktig? Jag tänkte, allt som du har tagit borde du ha förvärrat sin
Ja, alltså, jag tror inte kroppen fungerar så. Utan det är ju, den här uppe, det är en hårddisk som lagrar minnen. Mm. Och ju mer vi liksom övar på dem, det är som sport eller muskelminne eller kampsport, alltså vad som helst. Ju mer vi övar, desto starkare blir ju liksom närheten av liksom doft eller smak eller ja, vad fan det nu är. Liksom. Kortfattat kan vi säga så här. Jag vill inte ha några begränsningar. Jag vill leva livet.
Mm.
Och jag vet inte hur många gånger jag har blivit ifrågasatt av folk i programmet eller terapeuter för den delen. Liksom. Nej, men du kan inte göra det här. Det går inte. Det här, du kommer ta återfall. 100%.
Det men det kan man ändå förstå att de sa så.
Ja, absolut.
Ja.
Men det blir ju så här, jag är ju en gammal punkare från början.
Jaså?
Ja, så bara, du ska inte komma och säga till mig vad jag ska göra. Dra åt helvete.
Jag ska minsann visa.
Så, ja, men lite så. Och jag var så klar, och det var det jag glömde bort att säga om när jag gjorde behandlingen. Den sista frågan jag fick av han doktorn där, ni kommer inte ihåg vad han hette, men han var ju ganska ökänd. Han skrev så här, den sista frågan så här, hur tänker du på alkohol? Tror du så bara, jag är klar typ skrev jag. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Bara, och det var ju så här, bara, jag tror jag till och med skrev det 3 gånger för jag tyckte det var så jävla tjatigt. Och då svarade han så här, ja... Jag tror du behöver ta en ordentlig funderare kring den här frågan. Och jag har inte druckit en droppe sen dess.
Wow.
Men jag vet inte, det här är min väg.
Mm. Det funkar ju uppenbarligen säkert inte för alla. Men...
Det vet jag att det inte gör.
Ja.
Men jag var så jävla färdig så att det bara, det är bra nu.
Mm. Mm.
Men ändå så är det ändå i taget.
Precis. Men när var det du blev lärare då? Var det i nykterheten?
Ja.
Så då var det ändå någonting i det som var så här, men nu ska jag göra någonting annat i alla fall.
Ja. Alltså jag hade velat bli lärare länge.
Okej.
Okay. Men sen var det ju så, det jag också kände av att vara kvar i krogen var så här bara, fan det här, jag vill prova ett nytt steg. Samtidigt blev det lite tjatigt med att se allt det här liksom. Jag var ju fortfarande med folk som liksom kan man supa, kan man jobba. Alltså det, hela den här mentaliteten fanns kvar liksom. Jag vet, under flera år så gick jag, hade någon jävla OCD och bara skulle dra handen på toalettlock liksom, för att se om det var kola eller tjack på handen liksom. Och det var ju typ så jämnt.
Ja, det var det.
Ja. Jag vet, vi hade en krog nere på Stureplan som hette Halltrappa plus gård. Där, och den kallas liksom för apoteket. Det var så jävla mycket knark där nere.
Är sant?
Ja, helt sjukt. Vet, man kunde komma in på morgonen och så gick jag runt på så här, var en så här jävla gul heltäckningsmatta där inne. Och så bara, ja, det var lite tjock, det var lite extra syd, det var lite, kolla lite bra. Oh, fan vad fin rökare här var. Oj, vilken fin påse. Oj, den här. Alltså, och det var bara en OCD. Jag gick och gjorde de här. Jag tog inget, men det satt ändå någonstans här. Jag letade skatter, du vet, så här, golden, oh my precious. Helt
sjukt. Alltså när du var nykter?
Jajamän.
Bara för att du var bara någonting.
Det, bara, jag måste, det här var en jävla kontrollgrej liksom. Det var som att jag gick ett, det var som att gå och plocka svamp där inne. Åh, kolla vad mycket kola det ligger där istället för trattkantar. Eller?
Vad gör du på fritiden?
Ja, men lite så.
Ja, man hittat så mycket nya hobbies i nykterhet. Ja,
exakt. Exakt. Ja. Så att någonstans där var det väl så också att jag bara, jag vill gå vidare. Jag vill utbilda folk som ska jobba inom krogen istället.
Och då gjorde du det?
Ja, ett litet tag fick jag göra det.
Ja. Och sen stod fisket över helt, kan man säga, eller?
Nej, jag var kvar. Jag jobbade som lärare ganska länge. Bara det blev ju så att jag var bättre på annat än att lära folk laga mat. Så att jag blev specialpedagog.
Aha.
Så mina sista år så jobbade jag som specialpedagog. Men sen kom fisket. Och jag höll ju på med fisket hela tiden. Men sen fick jag förstod ju plötsligt, fan, jag kan ju leva på det här. Ja, fan, vi kör. Och jag kommer ihåg, jag gick in till min chef och sa, du, jag vill säga upp mig. Ja, men då ska jag tjänsteledigt på ett år till dig. Nej, jag vill säga upp mig. Är du dum eller? Du jobbar i kommun. Då tar du tjänsteledigt. För man kan inte bara säga upp sig. Det är ju korkat. Ja, men jag behöver säga upp mig för att jag kan inte ha någon liksom flyktväg.
Wow.
Jag behöver gå hela vägen här. Så jag säger upp mig nu. Jaha. Och så, sen blev jag ifrågasatt av det, av hela fikarummet. Vadå, sa upp dig?
Fan vad coolt. Och det är där de säger att man måste våga släppa taget om det gamla helt och hållet för att det nya ska kunna komma in. Så det, men det är ju inte många som vågar göra det.
Nej.
Av förståeliga skäl, men ja. Du gjorde det.
Jag gjorde.
And here you are.
Yes.
Wow.
Så.
Vilken resa. Jag vet att det här kommer vara en jättesvår fråga, men jag måste ställa den i alla fall. Mm. Om du tänker tillbaka på de här 25 åren i nykterhet då. Var liksom... den här resan, hur skulle du sammanfatta den?
Vacker.
Det var kort och koncist.
Oh. Nej, men det, alltså...
Men om man, okej, så här då. Jag har en till fråga då.
Det var för kort.
Ja. Om man jämför dig i din nykterhet idag jämfört med i början, vad är skillnaden?
Jag är betydligt klokare. Jag är inte blåögd. Och den är bra där. Jag törs sätta gränser.
Ja, den är bra. Den är någonting som vi alla måste lära oss mer av. Så det är ju skönt att veta att det kanske kommer om man jobbar på det i nykterhet.
Det gör jag definitivt.
För du har väl också fått jobba på det. Det är inget som kommer gratis.
Nej. Usch, det är ju skitläskigt att sätta gränser.
Ja.
Tänk vad de ska tycka om mig.
Ja.
Va? Nu säger jag nej, då kommer de tycka att jag är den dummaste, elakaste idioten i hela världen.
Exakt.
Oh.
Och ändå har du stått där i Vasaparken och bett inför massa...
Exakt. Vet du, jag gör det med alla mina sponsorer.
Gör du det?
Ja.
Och alla har gjort
eller
det?
Eller alla mina... Idag har jag inte så många sponsorer, men ett hade jag massor.
Och alla har gjort det?
Ja, fast inte... Jag väljer... I offentlig miljö får alla be sin tredje sponsor.
Och just inne på Donken. Så här,
exakt. Fullsatt McDonalds, på alltså du vet, överallt. Det roligaste är så här... Vissa opponerar sig och nästan börjar tjafsa. Medan andra inte gör det. Jag har haft så fina möten av just dem. Det är en sån otrolig modig handling att göra det. Där visar man sig enormt sårbar. Liksom.
Mm. Du, förresten, det var ju midsommar nyligen.
Ja.
Hade du den där idylliska bilden då med familjen sånt som du har drömt om.
Satt en fantastisk trädgård, åt sillunch. Sen fikade vi, så åkte vi ut till en kyrkogård och la några blommor där. Sen kom vi tillbaka, grillade lite och fortsatte. Ja, du, jag skulle säga det var klockan.
Åh, du har fått den där drömbilden.
Ja, fast den drömbilden är, det är liksom en utopi. Har du sett Nyckeln till Provence?
Nej.
Okej.
Okay. Borde jag det?
Ja, för det är en sån jävla fin scen där när hon sitter i så här, vet, en sån här olivlund i Provence och har det här långbordet liksom. Men inte ens dom hade det, det blev ju stökigt också. Ja,
okay. Man får pausa innan det blir stökigt.
Ja, visst. Nej, man får ta några så här selfies här kring det. Så här, bara, kolla vad bra vi hade.
Exakt.
Åh, vad bra det var.
Precis, det fina med fotografier.
Ja.
Man får fånga det fina. Mm. Nu ska vi se om jag kan komma på någon så här snygg avslutande fråga, för nu har vi pratat ganska länge.
Ja, och jag har inte ställt en enda fråga till dig.
Nej, men det är väl inte meningen att du ska göra det?
Jag vet inte. Jag känner mig så självcentrerad. Allt handlar om mig.
Nej, men det ska ju handla om dig idag. Jag pratar så mycket om mig själv i den här podden hela tiden i alla fall.
Ja, jag förstår.
Om du inte har någon fråga.
Nej. Det var en cliffhanger.
Vi tar det någon annan gång.
Ja.
Du, tusen tack för att du kom hit.
Tusen tack själv, det var nära.
Ja, tusen tack för att du lyssnar på Don't Whine About It. Och vill du ha lite extra nykterhetspepp i vardagen, så föreslår jag att du följer poddens Instagram, Don't Whine About It podcast, så hörs vi där. Tack och hej.
Podplay, en del av